Tack Herre för att vi får lägga allt i dina händer. För saken är ju din. Tack för att vi får bli stilla för din ande och samlas runt ditt dyra ord, livets ord. Som är din son Jesus Kristus. Låt den här stunden få bli en stund av glädje och till välsignelse för oss alla, men framförallt ditt namn, till lov, pris och till ära. I Jesu namn. Amen. Ja, först ska jag fråga, förstår ni vad jag säger? Om ni inte förstår ska ni vara fria att räcka upp handen och fråga vad betyder det ordet? För att det viktiga är ju att man ska förstå varandra. Jag är trygg när ni är trygga. I det föregående så har vi sagt att Johannes, aposteln Johannes, han har någonting angeläget, någonting viktigt på sitt hjärta. Vi har sagt att han skriver inte om kärleken, om sanningen som filosofiska principer, utan han vill lyfta fram livets ord, Jesus Kristus. Gud som har blivit människa. I livets ord, i Jesus Kristus, finns hela sanningen och hela kärleken. Vi har talat också om att Gud, han längtar efter gemenskap, efter samfund med oss. Och att han har sträckt ut sina händer till hela mänskligheten på korset där Jesus dog för oss. Vi har också sagt att gemenskap, samfund med Jesus, det handlar om hela människan. Tron är inte en mening, en åsikt, utan det är ett liv, en relation med den levande guden. Och i den relationen är även kroppen involverad, indragen, inkluderad. Och det här jag säger sist är som en sak som vi kommer att följa upp också idag, men framförallt imorgon. Vi ska kort läsa, det här läste vi ju på dagen. Och jag vill börja där innan vi fortsätter ut. Har du lagt märke till, har du sett när Johannes skriver att han använder ordet vi ganska många gånger? Han säger det vi har hört, det vi har sett, det vi har skådat, det vi har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Ja, livet blir synligt. Och så säger han, vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar det eviga livet. Och så fortsätter han lite längre fram. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Ibland så kan det kännas lite vanskligt i våran tid att tala om vi och dem. När man ska vara riktigt så där ofin, så då ska man dela upp människor. Vi och ni, vi och dem. Men Johannes har inte den rädslan. Han skriver frimodigt om det som de har sett och hört och det som de har upplevt. Han till och med säger att det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap. Sen fortsätter vi. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Den här kvällsstunden ska få en rubrik och den fråga. Gemenskap med Johannes. Om jag tror på Jesus, om jag vill ha samfund med honom, måste jag också ha samfund med Johannes. Det är frågan. Kan inte jag bestämma själv vad jag tror på, innehållet i min tro? Eller måste jag tro som Johannes? I våran tid så är vi ju... Vi har ju fått vänja oss vid det. Det är vanligt att man ska få välja allt här i livet. Jag antar att det är så i Norge också. I Sverige så får man göra massa val. Man får välja sin telefonoperatör. Man får välja sitt försäkringsbolag. Man får välja sitt flygbolag och tågbolag och sin elleverantör, och man får välja. Man får välja var man ska bo, man får välja vad man ska arbeta med, man får välja vem man ska bo med och hur man ska bo. Det är ett stort marknad, en tid där vi får göra många val. Så måste jag då, kan jag inte få välja själv också innehållet i min tro? Måste jag tro som Johannes? Det är nästan ibland så när man driver det här till sin spets så kan nutidsmänniskan nästan blir kränkt utav att inte få bestämma själv allt. Det finns en debatt, vi har haft den i Sverige om dödshjälp, om eutanasi, och en del säger men jag måste väl få bestämma själv när jag ska dö. Alltså, man får göra så många val. Och då är det inte då rätt och riktigt då att man också får bestämma, att man får plocka ihop sin egen tro. Ungefär som när man går på McDonald's och får välja det och så vidare. Så får man också välja sin egen tro. Tron, är den privat eller personlig? Och man får, och vi tänker oss att man får välja innehållet i sin tro, då blir den lätt privat. Ibland när vi frågar människor, jag tror du på Gud, så säger de ja, jag tror, men jag tror inte som du tror. Nähä, hur tror du då? Ja, så kanske de berättar. Eller så säger de att ja, jag tror, men jag tror inte som kyrkan tror. Eller jag tror inte missionssambandet tror, eller jag tror inte som lestadianerna tror. Nej, men hur tror du då? I våran tid så finns en spänning mellan privat och personligt. I den kristna traditionen så har man faktiskt skilt på det här. Den kristna tron har ett innehåll. Kristen tro kan inte vara vad som helst. Det finns ett innehåll. Men sen måste vi, var och en, personligen fatta tron. Det är två olika delar. Innehållet, men också erfarenheten. Två delar. I Judas brev, vi läser inte kanske Judas brev varje dag, men jag läser nu från den norska bibeln. Jag sökte fram det bibelstället. Judas brev och den tredje versen. Judas brev och vers 3. Nu läser jag på dålig norska, ni får ursäkta. Dere käre, mens jag var ivrig upptatt med att skriva till dere om vår fälles frälse, fant jag det nödvändigt att skriva till er för att förmana dere till att strida för den tro som en gång för alla har blivit övergitt till det helige. I Judas brev så finns det här stället som man ibland citerar när man vill säga att det finns ett innehåll. Det finns ett tro, det finns en tro, man kan inte tro hur som helst som kristen. Utan det finns någonting som har blivit givet åt apostlarna. Och därför säger också Paulus i Efesierbrevet 2:20, när han talar om kyrkan, där vi har fogats samman till den grund som har profeterna och apostlarna som grund. Och där hörnstenen är Jesus Kristus. Alltså innehållet i den kristna tron. Det finns ett innehåll. Det finns något som apostlarna har fått ta emot. Som har lämnats, som har överlämnats åt de heliga. och som vi sen får i vårt hjärta säga ja till. Genom erfarenheten. Johannes säger här i första Johannesbrevet att det finns ett budskap. Han säger, vers 5, och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Johannes, han var själv med. Han var ögonvittne. Han berättar där att deras händer, även hans händer, har vidrört Herren Jesus. Han var med. Han såg, han kände, han rörde vid världens frälsare. Av honom har tron och budskapet tagits emot. Och han säger, detta är budskapet. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Vi kanske tycker att det här är lite filosofiskt, vilket märkligt, besynnerligt budskap. Men när vi kommer längre fram så kommer det att klarna vad Johannes menar med detta. Det är otroligt viktigt att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det är avgörande, det är som en vattendelare sen i kyrkans liv. Att Gud är ljus och att inget mörker kan finnas i honom. Ett budskap. Ett evangelium. Jag skulle vilja lyfta fram ett begrepp. Det kan ju vara att vi lutheraner blir lite förskräckta nu, men man blir inte det. Jag ska förklara det här. När Johannes skriver som han gör, så menar han att budskapet är ett eftersom Jesus är en. Paulus är inne på samma tema i Efesierbrevet när han talar om en tro, en herre och så vidare. Ett dop. I den situation som Johannes levde i och på något sätt fick med Guds hjälp nåd att blicka in i och se en situation, så såg han att det började komma lite olika budskap. Att evangeliet uppfattades lite på olika sätt. Och då säger Johannes att nej, detta är det budskap som vi har hört av honom. Detta är det budskap som vi har hört av honom. Att Gud är ljus och inget mörker bor i honom. Det fanns påståenden. Det fanns en del som påstod att det gick att både vandra i ljus och både vandra i mörker och ändå säga att man kände Gud. Och Johannes säger det, att det går inte. Den som vandrar i mörker, säger han längre fram, känner inte Gud. I kyrkans historia så har man ibland, när man har talat om trons innehåll, om läran, så har man ibland använt ordet katolicitet. Och det har ingenting med romersk katolska kyrkan att göra. Ingenting. Nu talar jag inte om romersk katolska kyrkan, utan om katolicitet som begrepp. I våran trosbekännelse, den apostoliska trosbekännelsen, så säger vi, jag tror och på den helige ande. En helig allmän kyrka, eller hur? Där har vi det. Där har vi översättningen på katolicitet. Det vill säga att den tro som är bekänd av alla kristna överallt, alltså globalt och i alla tider. Det finns en grund. Det finns ungefär som när man, när vi söker efter vatten, ska borra en brunn. Då behöver vi komma ner till grundvattnet, eller hur? Heter det så? Grundvattnet, ja. Och när det gäller vad kristna har trott, vad som har tagits emot av Jesus Kristus, eller av apostlarna från Jesus Kristus, så finns det någonting som är gemensamt för alla kristna överallt och i alla tider. Det ger en gemenskap. Sen finns det olikheter också, absolut. Nu talar jag inte om dem. Men det som är grunden, grundvattnet. Och Johannes, han vill liksom gräva sig ner dit. Så djupt. När han sen fortsätter i sin undervisning. Och bland annat kommer att göra det tydligt vad som är evangelium och vad som inte är evangelium. Och de här spänningarna, eller vad man nu ska kalla det för, de har nog funnits i alla tider, också i våran tid. Man brukar också ibland tala om allmänkyrkligt, en allmänkyrklig tro. Som fanns innan kyrkan blev delad och så vidare. Nu går vi vidare. Vi har ungefär 10 minuter kvar innan det blir paus. Och jag vill fortsätta på det här spåret medan vi har det här i färskt minne. Vi fortsätter att läsa Johannesbrevet. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva som han levde. Den andra rubriken för i kväll är evangeliet förvandlar människor. Jag läste en bok här förra våren. Var ledig. Jag var på en resa, jag och min fru, min kona. Och så när jag läste ett avsnitt där, så då började jag blev berörd av det jag läste. Det var en intervju med en gammal kristen kvinna. Hon var riktigt bedjare. Och hon hade många vänner i väckelsekristna sammanhang i Sverige. Och så sa hon ungefär så här. Tidigare så åkte kristna på konferens och kom förvandlade tillbaka. Nu åker de på konferens och kommer likadana tillbaka. I evangeliet så finns det kraft. Lyftkraft och bärkraft. Paulus använder ett ord när han talar om evangeliet, kraften i evangeliet. På grekiska så använder han ordet dynamis. Dynamit. Den spränger syndens bojor. Sätter den fångne fri. Det är sån kraft i evangeliet som inte finns någon annanstans. Det är Guds skaparkraft och Guds frälsarkraft. Därför Paulus säger som han gör, Romarbrevet 1:6, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Han säger i första Korinterbrevet 1:18, du har hört de här orden tidigare, tror jag. Första Korinterbrevet 1:18. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. samma brev, första Korinthierbrevet 4, säger aposteln: men jag kommer snart om Herren vill, och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturska. Inte med deras ord, utan med deras kraft. För Guds rike är inte ord, utan kraft. I en lokaltidning, länstidning hemma, så var det en politiker, tidigare politiker, en kristen broder, som skrev lite så där frågande, som en öppen fråga till läsarna: vad är det som händer i vårt land? Och i Sverige så är det, ja, har det varit oroligt på många ställen, många byar, många stora städer, med skjutningar och våld, och det har liksom blivit vardag utav det. Nästan varje dag så hör man ett och annat. Och så hade den här kristna politikern funnit någonting som en annan politiker hade sagt för några, kanske 30 år sedan. Sa han så här: att det som 100 poliser inte klarade av, det klarade prosten Lestadius av med sin tunga. Med sin tunga. Och då förstår vi rätt att det handlar inte om mänsklig retorik, utan om Guds kraft. Eller hur? När ordet bärs fram, när den helige ande öppnar ordet, öppnar hjärtat, och det här landar i en människas liv, så gör Herren någonting nytt. Den människan blir en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit, som Paulus säger. Det här finns bara i menigheten. Det här finns bara i den kristnes bibel. Men när vi äter ordet, så finns det i oss, i våra liv, i våra hjärtan, i våra ord, i vårt vittnesbörd, i vårt liv, så bär vi fram livets ord. Och människor som du möter vet att det är något särskilt med dig, för du är ett Guds barn. Du kanske inte har sagt det till alla, men de vet. De känner och de ser. I evangeliet så är en sån kraft som när ordet bärs fram, så handlar det inte om budbäraren. Det handlar inte om personen, vem som talar, utan det är, kraften är inte våran, utan den är Guds. Människan som bär ordet, som äger det här, är ett lerkärl. Skatten är lagd i lerkärl, och ibland så ser människor även det, att här finns det ett lerkärl. Men det lyser ändå någonting från där hans eller hennes innersta. Lyser ut ur sprickorna, ur springorna till omgivningen. Ett ljus som inte är från denna värld, utan från himmelen. Och det jag tänkte att vi ska ta ett break, eller hur? En liten paus. Och jag vill skicka med dig en fråga. Hur växer en kristen? Det är lite provocerande nu. Men är det genom att de hittar det goda i sig själv? Hur växer en kristen? Ska vi göra så att vi tar paus och så när vi samlas här så börjar vi i ett litet samtal i frågan. Kan en kristen växa och på vilket sätt i så fall?